The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i 8 delar av och med Alexander Mork. Del 5. Jag tog dem båda.
Men att Ulf Olsson är oskyldig. Alltså han, det köper jag riktigt. Alltså, han har ju själv ringt. Han har skickat brev till en utredare där han talar om att det var han tog dem båda, han var själv.
Fast Monica,
han tog dem båda, så var det nog, ja.
Ja. Men det var det jag tänkte börja med när vi pratar imorgon. Då tänkte jag faktiskt börja med just det, för att egentligen så är det bara det sista samtalet som går att koppla till Ulf Olsson, inga andra.
Nej, det är rätt, det är rätt. Det håller jag med om. Och det som är skrivet, det kan ju skrivas av vem som helst, såklart.
Vi hör Jan Alvo, juryns ordförande i Lunds tingsrätt.
I andra meddelanden ger däremot Ulf Olsson mer eller mindre klart uttryck för att han skulle ha varit ensam gärningsman. Det är jag som tog bägge i brevet den 6 april 1991. Jag tog dem båda, telefonsamtalet den 28 maj 2004. Det är bara jag inblandad, Helene och Jannike, disketten den 31 maj 2004. Det finns inget i dessa meddelanden som tyder på att någon annan skulle ha varit inblandad. Det är uppenbart att anonyma erkännanden av det slag som det här är fråga om inte har något självständigt bevisvärde. Ulf Olsson är emellertid genom annan bevisning övertygad om mordet på Helen och starkt bunden till mordet på Jannika. Det går därför inte att bortse från att de erkännanden som meddelarna ger uttryck för utgör ett betydelsefullt komplement till den bevisning som finns i övrigt. Mot bakgrund av att meddelandena inte lämnar uppgifter om någon alternativ gärningsman eller någon medgärningsman, och då Ulf Olsson, som uppenbarligen inte lider av minnesförlust, inte heller under rättegången berättat om någon sådan, anser tingsrätten det ställt utom tvivel att han är skyldig också till mordet på Jannika Ekblad.
Fenomenet att en mördare hör av sig till polisen med kryptiska tips sker ibland i böcker och filmer. När mördaren är så säker på att den inte ska åka fast att hen söker extra spänning och därför leker med polisen genom att ge dem ledtrådar. Kanske tänker jag framförallt på David Finchers film Seven från 1995, där mördaren John Doe har en plan från första början och lämnar meddelanden till polisen på brottsplatsen. Men nu har vi alltså ett fall där liknande händelser utspelar sig i verkligheten i den lilla skånska småstaden Hörby 1989. En dubbelmördare hör av sig till polisen via anonyma erkännanden. En katt- och råttalek som pågår i över 15 år tills Ulf Olsson slutligen anhålls i juni 2004 och åtalas för morden. Men det som skiljer sig från fiktionens värld är att vi aldrig får veta varför gärningsmannen hörde av sig till polisen i alla år. När Ulf Olsson väl blir arresterad efter att morden har varit olösta i 15 år så söker han aldrig någon förlåtelse eller visar någon vilja att förklara för polisen varför han har kontaktat dem med anonyma erkännanden i alla år. Vad planen med meddelandena var. Ulf Olsson förnekar istället alla anklagelser ända in i döden. Är inte det lite undligt? Att den smarte mördaren först skryter för polisen om sina brott. Och sedan, när han åker fast, så berättar han aldrig vad den stora planen var. Det går liksom inte ihop.
När man var klar med utredningen och så vidare, så där, så vad var liksom slutsatsen till varför Ulf ringde in och tipsade er? Jag tänker mest för att om någon annan ville att han skulle åka dit så...
Jag tror att han hade lite katt- och råttalek med polisen. Han ville tala om, här är jag, när hittar ni mig? Typ.
I domen mot Ulf Olsson i Lunds tingsrätt kan man läsa: sammanfattningsvis är det som hittills redovisats inte tillräckligt för att binda Ulf Olsson till mordet på Jannica Ekblad. Åklagaren har emellertid som bevis åberopat också de anonyma erkännanden som vid olika skeenden av förundersökningen inkommit till polisen och som åklagaren vill knyta till Ulf Olsson genom den utredning som redovisas med avseende på det beslagtagna simkortet och vittnesuppgifter om Ulf Olssons besök i Kalmar. Får det ses som helt klarlagt att Ulf Olsson den 28 maj 2004 ringde samtalen till Per-Åke Åkesson i Malmö. Det är därmed uppenbart att det i sammanhanget avsända brevet med diskett till polis i Eslöv också kom från Ulf Olsson. Vidare framgår det av innehållet i meddelandena att det är en och samma person som har tagit kontakt med spaningsledningen genom brevet till polisen i Eslöv den 26 september 1989 samt telefonsamtalen till Alfa Andersson den 6 april 1991. Och den 29 november 2002. De anonyma samtalen och breven som jag läste upp i domen anförs alltså som bevis för att Ulf Olsson ska ha mördat både Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Det är det indicium som bildar en beviskedja och sammankopplar morden till en och samma mördare. Helene och Jannica, jag tog dem båda. Utan det indiciumet kan inte Ulf Olsson dömas för något av morden.
Jag gick in med och så tänkte jag att den här gången ska jag titta från hans perspektiv som en oskyldig person. För att det som hände, jag kommer ihåg tiden själv, att det gick ju väldigt snabbt. Liksom. Vi har ju DNA här och han är skyldig, men vi vet inte hur det har gått till och vi ska få honom att berätta det. Och när jag tittade på det ur ett perspektiv från en oskyldig så började jag titta på de här breven som ni fick.
Vi ska i det här avsnittet gå igenom alla dessa brev och samtal som åklagare Per Andersson i sitt åtal menar att Ulf Olsson ska skicka till polisen under tidsperioden 1989-2004. Och vi kommer att göra det i kronologisk ordning. Men innan vi gör det vill jag säga att till skillnad från polis och åklagare så tror inte jag att Ulf Olsson har ringt några av de samtal eller skickat några av de brev som vi kommer att gå igenom. För precis som jag har påvisat med mordet på Jannica Ekblad så finns det spår av flera olika gärningsmän och framförallt så finns det inget motiv. Alla dessa samtal och brev som polisen har mottagit har jag i min utredning istället kommit att betraktas som ledtrådar i jakten på en annan gärningsman än Ulf Olsson. Min teori är att det är flera olika personer som har hört av sig till polisen genom åren och av helt olika anledningar. För jag har sedan en tid misstänkt att det finns två mördare som gärna ser att polisen istället ska leta efter en ensam mördare. Som ni kommer att märka har personen som hör av sig till polisen olika dialekter, olika tillvägagångssätt och olika historier att berätta för polisen. Första kontakten med polisen sker den 26 september 1989. Drygt en och en halv månad efter mordet på Jannica Ekblad får polisen i Eslöv ett brev som består av utklippta bokstäver från Expressen med ett kryptiskt meddelande.
Men samtidigt liksom, det är lite barnslig...
Läs upp, jag kommer inte ihåg.
Jo, den jäkla ensamheten och mobbad av, på jobbet av tjejerna. Mordet på Helen och Jannica, varför? Ruvar på hämnd, och så är hämnd felstavat. Det ska vara medvetet. Sen står det ju i analyserna i fruppen då att...
I polisens psykoanalys av brevet kan man läsa... Texten i brevet är sammansatt genom att ord och bokstäver klipps ut från tidningar etc. och har sedan klistrats upp på ett papper. Fingeravtryck har ej kunnat säkras på brevet. Psykolog Barbro Roslund, som har gjort analysen och som även var den person som höll i hypnosförhöret med Ulf Olsson 2004, menar att brevskrivaren bör vara en mycket noggrann person. Eftersom att han har kunnat undvika att avsätta några fingeravtryck under klistringsarbetet. Man kan också dra slutsatsen av att han inte kan stava riktigt. Det föreligger åtminstone två stavfel. Detta kan visserligen vara medvetet för att vilseleda, men Barbro får inte uppfattningen att brevskrivaren är så van att uttrycka sig i skrift. Brevskrivaren förfaller inte vara särskilt gammal. Ordet tjejer används mestadels av unga människor. 1. Brevskrivaren kan tänkas vara en person som drömmer om att föröva ett sådant brott. 2. Det kan också vara en person som vill hjälpa till att lösa såväl mordet på Helen och Jannica. Han tror att hon har förövats av samma orsak. 3. Det kan också vara mördaren som har skrivit brevet. Uttryck såsom jävla ensamhet kan tyda på detta. Han uttrycker också att han inte har någon kvinna och att han är mobbad av tjejerna på arbetsplatsen. Han ger ett ynkligt intryck, tycker mycket synd om sig själv. I de förhör med personer som kan misstänkas ha med mordet att göra bör vi lägga märke till deras ordval. Huruvida de använder ordet tjejer för kvinnor vid förhör. Dessutom bör deras känsla för att tycka synd om sig själv förstärkas på alla sätt. Det kan underlätta för en eventuell gärningsman att erkänna.
Och då, om jag skulle vara mördaren här, så jag menar, det har ju ni i ert arbete redan gått igenom. Jag menar, det är väldigt tydligt att någon vill att man ska tycka att det finns en mördare, inte två mördare. Så min första känsla skulle ju vara att det är två mördare när jag får en sån här brev. Varför skulle mördare skicka brev till polisen utan att ha en agenda?
Ja, jag vet inte. Ibland så fick jag känslan av att det var lite som katt och råtta lek. För att i och med att han skickade brev och han, påstår jag nu, har ringt och så. Och han har även ringt under tiden vi höll på med utredningen till, du vet, den här som våran chefs namn. Ja. Och då, det här visar ju på något sätt ändå att han leker lite med polisen, om man får säga så.
Det är inga fingeravtryck, det är väldigt proffsigt gjort liksom, att lyckas klistra och hålla på utan att lämna några avtryck eller fingeravtryck överhuvudtaget på dem. Så den som har gjort det här är duktig på det den gör, även om det är lite flummigt formulerat. Okay? Så
jag misstänker att det här brevet som skickades till polisen i september 1989 har en tydlig funktion. Nämligen att sammankoppla mordet mellan Helen Nilsson och Jannica Ekblad till en och samma mördare för att vilseleda polisen. För innan brevet anländer så bedrivs polisutredningarna parallellt och ingen koppling mellan mordet på Helen och Jannica har gjorts vid den här tidpunkten. Varför skulle polisen utreda något samband? Helene Nilsson rövas bort plötsligt på en plats med många personer i närheten och Jannica mördas efter att ha bokat ett sexmöte med en kund som kallas för Grisen. Men efter att man har mottagit brevet så förändras det. Polisen nappar direkt och börjar nu ta fram en gärningsmannaprofil på en gärningsman som skulle kunna mörda en 10-årig flicka och en 26-årig kvinna. Något som är mycket ovanligt om morden inte sker inom familjen. Och i sådana fall ofta vid samma tidpunkt, inte med 4 månaders mellanrum. Polisutredningen som bedrivs av polisen i Eslöv under kriminalkommissarie Alf Anderssons ledning söker med ljus och lykta efter 6 brottslingar dömda för att ha förgripit sig på barn som kan ha befunnit sig i närheten. Och det visar sig vara många, över 10 personer. Men tiden går utan att polisen finner varken brevskrivaren som tar på sig båda morden eller någon koppling mellan mordet på Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Åren går och rubrikerna i media avtar. De olösta morden har blivit kalla.
Sen är det ju så att Ulf Olsson har ju signalerat om det här brottet till polisen några gånger. Han har ju ringt den här förundersökningsledaren som var med från början då jag inte alls var inblandad eller vi. Och då har han ju ringt från en telefonkiosk och sagt att det var han. Och sen har man kommit fram till att han ringde från Malmö.
Men så den 6 april 1991, nästan exakt 2 år efter mordet på Helene Nilsson, så hör gärningsmannen av sig till polisen igen. Den här gången via ett par anonyma samtal.
Så jag börjar kolla på samtalen då. Och då får ju Alf Andersson ett samtal 1991, 2 år efter Helens mord. Mm. Och då blev jag jätteintresserad, för att i de samtalen så visar den som har mördat, och det är ju Ulf som ringer antar jag, eftersom man har bevisat att det var Ulf som var mördaren, så har han ju ringt alla de här samtalen. Ja. Eller, ja.
Ja, så tolkar ju vi det ju såklart. Och det tror jag faktiskt också.
Mm. Och den som ringer Alf Andersson är väldigt ångerfull. Det var inte meningen, jag kan inte se för hennes föräldrar, Helens föräldrar i ögonen. Och om jag inte kan se någon i ögonen så känner jag ju personen i fråga. Ulf Olsson känner ju inte Helens föräldrar.
Nej.
Jag kommer att läsa upp det förhör som hölls med kriminalkommissarie Alf Andersson om de anonyma samtalen som han mottog i sin helhet. För det samtalet verkar vara ett misstag. Något som leder till ett förhör. Och vi kommer aldrig få höra gärningsmannen berätta fler detaljer om morden. För den som ringer till Alf Andersson försöker ideligen bevisa att det är han som har mördat både Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Och det är inte alls med samma finess som i brevet som polisen fick med utklippta bokstäver, helt utan ledtrådar. Här är det istället någon som riskerar allt. Någon som ringer direkt till en kriminalkommissarie. Någon som blottar sig. Lördagen den 6 april cirka klockan 18.30 mottog jag i min bostad ett telefonsamtal från en okänd man. Samtalet började med att mannen tvekande och med flera pauser sa: jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så jävla ensam. Ensam och mobbad på jobbet. En massa fruntimmer. Jag hörde dig på radion. Tyckte du verkade ärlig. Ringer för att du inte ska fortsätta med alla de andra du misstänker. Du har aldrig pratat med mig. Jag har aldrig gjort något brott tidigare. Brevet med de utklippta bokstäverna postade jag utanför centrallasarettet i Kristianstad. Bokstäverna kom från Expressen. Ångra mig så in i helvete. Oförlåtligt. Fullständigt ensam. Inga släktingar. Det som du sa om släktingar passar inte in på mig. Fråga: har du sökt kontakt med präst, kurator eller liknande? Sådana har jag inget förtroende för. Det bara kom över mig. Helene mördades klockan 18 på tisdagen. Hon hade 2 säckar över huvudet och 1 om benen. Jannica var drogad, hade en spruta med sig. Jag blev aggressiv, tål inte att någon använder knark. Såväl Jannika som Helens kläder är uppeldade. Helen låg med huvudet ut mot vägen. Jannika med huvudet mot Hässleholm. Jag kan inte berätta mer. Jag får 20 år. Samtalet bryts cirka 18.45. Av bakgrundsljudet drar Alf Andersson slutsatsen att samtalet kom från en större järnvägsstation. Metalliskt högtalarljud. 18.50. Ny uppringning. Jag la på luren, för två poliser kom förbi. Uppringaren vill inte prata för länge och vill inte svara på frågor som kan binda honom. Han framhåller dock flera gånger att det är han som har mördat såväl Helen som Jannika. Han är en vanlig fabriksarbetare som aldrig varit gift eller sambo. Däremot har han haft sällskap. Nytt samtal 21.55. Fan vad det blir poliser på centralen. Jag står inte ut. Han gråter. Det finns ingen ursäkt för det jag har gjort. Det var en ren tillfällighet att det blev Helen. Berätta det för hennes föräldrar. Jag kan inte se dem i ögonen. När jag ställer detaljerade frågor svarar han: försök inte fråga om saker som gör att jag snärjer in mig. Jag klarar inte av ensamheten. Jag la Helen i bröd vid 21-tiden dagen efter försvinnandet. Fråga: var säcken trasig? En arm eller ett ben stack fram. Samtalet bryts då jag försöker spåra samtalet. Nytt samtal 20.32. Varför bröt samtalet? Försöker du spåra? Fråga: vad har du använt till att slå med? Ett järnrör, olika rör, men ganska lika varandra. Vad ströp du dem med? Ett nylonrep, 8 mm, blått. Hundhåren du hittade kom från min kompis hund, en schabrador. Några andra djur har jag inte haft tillgång till. Plastsäckarna var sådana jag köpte, antingen på Biltema eller hos Tottes i Hurva. Samtalet bryts. 21.48, ny uppringning. Du fattar inte hur ensam jag är. Jävla ensamhet. Jag skäms för det jag gjort, oförlåtligt. Ni behöver inte befara att det ska hända flera gånger. Du behöver inte fundera över de andra du misstänker. Det är jag som har gjort bägge. Förklara för Helens föräldrar. Fråga: hur transporterade du Jannika? Inrullad i en ryamatta. Ryamattan kan du aldrig hitta. Jag skulle betala 2000 för en hel natt. Hon hann bara in i bilen innan hon började prata om knark. Jag blev vansinnig när hon pratade om knark. Gjorde du något annat med kroppen? Inget svar. Varför blev det bröd och Hässleholm? Ren tillfällighet. Inget speciellt skäl. Kunde lika gärna hamnat i Sjöbo. Uppringaren lovade ringa mig imorgon igen, men återkom aldrig. I slutet av sista samtalet verkade mannen mer rörd, grät, kanske deprimerad. Verkade dock ej onykter. Under det sista samtalet hördes en hund i bakgrunden. De första två samtalen kom sannolikt från Malmö central. Det andra samtalet från en automat med ett annat bakgrundsljud. Dialekten svårbestämd. Det var ingen typisk Malmö, Göteborg, Stockholm eller Helsingborgs dialekt. Eventuellt Hässleholm eller Kristianstad. Men verkade mer neutral. Kanske Mellanskåne, Eslöv. Alf Andersson är själv inte säker på att det var gärningsmannen som ringde till honom, och allt eftersom samtalen kommer in under kvällen den 6 april 1991 så blir han mer och mer osäker. Jag tycker däremot att det finns en hel del som pekar på att den som ringer det här samtalet på något sätt är inblandad i både mordet på Jannika Ekblad och Helen Nilsson. Och jag ska därför belysa några detaljer i samtalet. Först och främst, vad är det som har hänt i mannens liv som föranleder det här samtalet nästan exakt 2 år efter mordet på Helen Nilsson? Jag tror att tidpunkten för samtalet är en mycket viktig detalj. Helen mördades runt påsk 2 år tidigare, och jag vet av egen erfarenhet att sorg är tungt förknippat med årsdatum. I slutändan minns man tiden för döden tydligare än födelsedagar. Mannen som ringer visar en genuin ånger, ett behov om att få berätta något för Alf Andersson. Jag får känslan av att mannen har sett Helens föräldrars sorg på nära håll. Att han har blivit berörd. Han kan inte se dem i ögonen. När har han gjort det? Han upprepar flera gånger att kriminalkommissarie Alf Andersson ska hälsa Helens föräldrar att de ska veta att det var en tillfällighet att det blev Helen. Varför vill mannen att föräldrarna ska få veta det? Att det var en tillfällighet? Att våldtäkten och mordet på Helen Nilsson inte var planerad? Mannen som ringer nämner att Janneke Ekblad skulle få 2000 kronor för en natt och att han blev arg när hon tog knark. Mannen vet alltså den exakta summan som Jannica skulle få betalt av kunden Grisen samma kväll som hon mördades. Det tyder i så fall också på att vi söker efter en person som ofta köper sex av prostituerade, vilket inte passar in på den dömde Ulf Olsson som själv sålde sex till män. Sedan har vi kommentaren att plastsäckarna var såna jag köpte antingen på Biltema eller Tottes i Hurva. Jannikas väninna Angelie har uppgett i förhör att kunden Grisen, som hade en hemmagjord massagestav, ofta stannade till i Hurva på vägen när han skjutsade dem till sin stuga i Hässleholm, bland annat för att köpa gummilakan vid de tillfällen som han köpte sex av Angelie och Jannika. Men även om det finns flera detaljer i samtalet som passar bra in på den riktiga Grisen med förnamnet Göran, så gör en annan detalj inte det. Kriminalkommissarie Alf Andersson är själv skåning och han identifierar inte mannen som ringer som en klassisk skåning. Men Alf Andersson är ändå väldigt exakt i sin analys. Mannen är eventuellt från Kristianstad eller Hässleholm. Det är som att mannen har en blandning av skånska och något annat som gör den mer neutral, mer svårdefinierad. Men Grisen Göran har en utpräglad Helsingborgsdialekt och alla placerar honom i Helsingborg, och en sån dialekt hade Alf Andersson noterat. Dessutom hade Grisen flera gånger tidigare träffat Jannica och hon brukade få en fix i betalningen, så att Grisen skulle bli arg över att hon knarkade stämmer inte heller. En annan anledning som jag tycker tyder på att det kan vara gärningsmannen som ringer är mer tekniska detaljer i samband med morden som tas upp. Mannen säger att han har strypt både Helen och Jannica med ett blått nylonrep 8 mm. Att offren dog av strypning finns med som en teori i obduktionsprotokollet, men det står inte uttryckligen någonstans att det ledde till deras död. Det spekuleras snarare i en kombination av slag och strypning i båda morden. Mannen uppger också att han har använt olika former av järnrör. Det är också intressant att mannen som ringer anger en annan tidpunkt för Helen Nilssons död än rättsläkaren Anders Ottosson. Helen försvann måndagen den 20 mars klockan 19.20-19.30, och enligt rättsläkarens beräkningar dog Helen någon gång mellan onsdagen och lördagen den 25 mars, förmodligen på lördagen. Men mannen som ringer säger att han lämnade Helens kropp klockan 21 på tisdagen den 21 mars, vilket inte kan stämma. För den kvinna som fann Helens kropp invirad i plastsäckar hade plockat vitsippor i samma område, och på torsdagen den 23 mars klockan 12.30 fanns det inga plastsäckar där. Så Helen borde ha lämnats i skogspartiet utanför Hörby någon gång mellan torsdagen och söndagen. Kanske uppger mannen medvetet fel tid för när Helen lämnades, ifall någon har sett honom där mellan torsdagen och söndagen. Samtidigt kan Helen inte varit inspärrad av gärningsmannen i flera dagar om hon dog på tisdagen, en dag efter sitt försvinnande. Efter brevet till polisen 1989 och samtalet till Alf Andersson 1991 ska det dröja hela 11 år innan gärningsmannen hör av sig med nya tips till polisen.
Och i samma veva så tar ju Ulf kontakt med er och säger att nej, släpp dem där, för det är jag som är mördaren.
Ja, jag kommer inte ihåg riktigt när han tog den kontakten. Det var ju...
Den här gången sker det kort efter att polisutredningen om mordet på Helene Nilsson efter många år återupptagits under hösten 2002. Anledningen till att fallet öppnades upp igen var att kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson reagerade på information i förhör som hölls 1989 med två ungdomar. Två kusiner som hade varit i närheten av Helene Nilsson samma kväll som hon försvann. Och i slutet av oktober 2002 häktades kusinerna skäligen misstänkta för mordet på Helene Nilsson. En dryg månad senare, den 29 november 2002, får den pensionerade kriminalkommissarien Alf Andersson åter ett anonymt samtal.
Jag har ju gått igenom de där samtalen och det finns ju ett samtal som jag, eller ett brev och samtal som jag verkligen inte tror Ulf Olsson har ringt, och det när de här två kusinerna sitter häktade, när ni får ett brev om så här, Tommy Falk tvingade oss att göra det 2002 när de här två kusinerna satt häktade, men det känns ju som att någon har skickat för att fria dem på något sätt.
Ja, det kan liksom. Vara vem som helst alltså. Kommer ju mycket sån här information faktiskt.
Gärningsmannen har hållit sig i skuggorna i 11 år. Men nu blir han upprörd när några andra är misstänkta och hör enligt åklagarmyndigheten därför av sig till polisen för att berätta att det var han som dödade Helene Nilsson. Och jag ska läsa upp det förhör med kriminalkommissarie Alf Andersson som hölls efter detta samtal. Onsdagen den 20 november 2002, omkring klockan 18.00, mottog jag i min bostad på telefon ett samtal från en okänd man. Han frågade, är detta Alf Andersson? När jag svarade ja, sa han att det är fel personer som är häktade för mordet. Det är jag som har gjort det. Jag kände inte igen rösten och frågade om vi hade pratats vid tidigare. Hans svar blev, vi pratades vid för 10 år sedan då du skickade poliser till Malmö central. Jag tyckte inte att rösten var särskilt lik den som jag hörde för 10 år sedan. Dialekten tyder dock på att han kan komma från de nordöstra delarna av Skåne. Det lät som en man i 30-40 års åldern med röstläge och ordförråd i intervallet normal genomsnittlig. På min fråga om han hade mördat Helene svarade han att det var Tommy Falk som låg bakom. Tommy hade tvingat honom att delta. Jag frågade då om det var han och Tommy som utfört dådet, och då svarade han, vi var 4 om det. Han förklarade att han och de andra 2 var fosterhemsplacerade hos Tommy Falk. Tommy själv hade använt kondom, varför sperman i Helene inte kom från honom utan från de andra 3. När jag skulle ställa ytterligare frågor avslutade han samtalet med, vi måste sluta nu för annars spårar du samtalet. Under hela samtalets gång verkar han mycket lugn och balanserad. Ingen stress eller osäkerhet om vad eller hur han skulle säga det han sa. Det är knappast troligt att samma person ringt till mig tidigare. Uppgifterna han lämnade kan han ha fått från massmedia. I samband med samtalet så får polisen även ett brev postat till sig där det står samma saker om Tommy Falk. Den jävla pissidioten har förstört våra liv.
Han nämner nämligen i att de ni har häktat...
Det är fel, ja.
Det är bara jag tog dem ensam. Återigen så vill han påpeka att han var ensam, Ulf. Så att,
precis. Så var det. Och det här visade sig sen också, för under tiden de här satt häktade då och vi jobbade med det här, det var ju då jag träffade hon som lämnade tipset till mig. Och det var under den tidsperioden hon också sa att hon alltid hade trott på den här Ulf Olsson som Helens barn var. Och sen visade det sig också när vi fick DNA att det stämde ju inte in på de här killarna. Så de släpptes ju såklart.
Den här kontakten med polisen skiljer sig markant från brevet 1989 och de anonyma samtalen 1991. Alf Andersson beskriver en man i 30-40 års åldern. Ulf Olsson var vid tidpunkten 50 år. Meddelandet till Alf Andersson är förvirrat och beskriver flera olika gärningsmän där någon som benämns som Tommy Falk tvingade dem att begå brottet. Något som aldrig tidigare har kommunicerats. Tidigare har gärningsmannen varit konsekvent. Den jävla ensamheten, Helene och Jannica. Alf Andersson säger uttryckligen i förhöret att han inte tror att det är samma man som ringde till honom 1991. Och jag noterar därmed att kriminalkommissarie Alf Andersson, till skillnad från Lunds tingsrätt, inte tror att gärningsmannen har ringt något av de anonyma samtalen som han har mottagit 1991 och 2002, samt att han tror att det är två olika personer som har ringt samtalen.
När jag började och tänkte så här, nu ska jag göra det här och sen ska jag försöka bevisa att Ulf Olsson är oskyldig, så sprang jag ju liksom rakt in i någon sorts herkulisk uppgift att försöka liksom tvätta bort någon sorts DNA-bevis som knyter en gärningsman, vilket gör att ja, det känns helt omöjligt. Men så istället så liksom tänkte jag så här, då går jag på något annat bevis först. Och det simkortet som man hittar, det är ett kontantkort som hittas i Ulf Olssons jacka hemma hos honom vid en husrannsakan efter att hans DNA har matchat.
Mm, mm. Det kommer jag ihåg, detta.
Och då tittade jag på, för att liksom alla andra brev och samtal skedde liksom i den analoga världen när det inte fanns några mobiltelefoner eller digitala avtryck. Men helt plötsligt så finns det ju det. Det blir lite svårare för den personen att vara anonym i många avseenden. Sådär.
Mm.
Inget i den kommunikation med polisen som vi har gått igenom hittills går att härleda till Ulf Olsson. Ingen information i meddelandena, inga fingeravtryck, inga hårstrån, inte via röst eller dialekt. Men alla samtal och brev som åklagare Per Andersson i sitt åtal menar att Ulf Olsson ska ha skickat och ringt genom åren baseras enkom på ett tekniskt bevis. Ett indicium i form av ett simkort som återfinns i en bröstficka på Ulf Olssons jacka under en husrannsakan hemma hos Ulf Olsson den 26 augusti 2004.
Telefonsamtalen den 28 maj är ett av åklagarens starkaste bevis förutom den rent tekniska. För på Åkessons nummerpresentatör hittades ett telefonnummer som var knutet till ett telefonkort som sedan hittades hos 52-åringen. Samtalen till Åkesson har enligt mobiloperatören ringts via mobilmaster i Kalmartrakten. Och under eftermiddagen ska vittnen förhöras som ska bekräfta att den misstänkte fanns i Kalmar vid just de tillfällena.
Åklagaren menar att man därför kan anta att all annan kommunikation till polisen också kommer från Ulf Olsson. Vilket jag anser vara ett helt orimligt antagande. Jag har tidigare nämnt hur indicier fungerar, att de får sin funktion först när de samverkar. Och nu blir det ännu mer komplicerat, för nu blir det indicier på indicier på indicier. Så det blir extremt viktigt att det inte finns några frågetecken eller tvivel kring simkortet, eftersom att allt i åtalet byggs på just det indiciumet. För precis som tidigare faller ett, så faller alla. Och till min fasa hittar jag omgående massa tvivel kring simkortet.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
När vi började jobba med det här så var det så att det var en som ringde till en pensionerad polis i Malmö som heter Per-Åke också. Och våran grupp, våran chef i våran grupp hette också Per-Åke också, men bodde inte i Malmö. Och den här Per-Åke i Malmö då får det här samtalet, och då är det en man som säger att ja, det var jag som tog dem båda, och han var, jag var själv. Det säger den här personen till Per-Åke också i Malmö.
Det är den 28 maj 2004 och klockan är 18.43 när det ringer hemma hos den pensionerade kriminalkommissarien Per-Åke Åkesson i Malmö. Samtalet varar i cirka 4 minuter. Mannen ringer sedan ännu ett kort samtal 2012 som varar i 35 sekunder och avslutar samtalet med att säga: nu är allt klart.
Sen så ändrar han då tonen och säger så här att Helen, med låg röst. Och då gör jag upprepningen Helen. Och då kommer fortsättning då att Helen i Hörby och Jannica. Jag tog dem bägge.
Per-Åke Åkesson får frågan om han känner igen rösten, men är väldigt tveksam eftersom rösten ändrade tonläge under samtalen.
Det enda jag kan säga att häromdagen så hörde min fru ett referat i radion.
Din fru kände igen rösten?
Ja,
men du kan inte
göra. Jag känner igen rösten.
Men du kan inte själv göra.
Nej, det kan jag inte göra.
Sen var det saker inom polisen som gjorde att det här aldrig kom till vår kännedom, det här samtalet. Inte förrän Ulf greps och i hans jacka i lägenheten hittades ett simkort. Och det kollade vi utvisa simkortet. Och då visade det sig att på det här simkortet hade han ringt just till den här Per-Åke Åkesson i Malmö. Och därför tog vi kontakt med Per-Åke Åkesson och frågade vad han ville, vad han sa. Och då fick vi veta om det här samtalet.
Det som Monica berättar är en mycket viktig detalj i min egna utredning. För när man tittar på gamla fall i efterhand så blir tidslinjen mer överblickbar än när det händer här och nu under en utredning. Man kan i efterhand finna detaljer som inte går ihop rent tidsmässigt. När polisen till slut får kännedom om samtalet till fel Per-Åke Åkesson så är det den 16 september 2004 och Ulf Olsson har då suttit häktad i nästan 3 månader efter DNA-träffen den 23 juni 2004. Och jag skulle vilja be er att minnas det, för det innebär att simkortet och samtalen är okänd information för polisen fram tills dess. Något som kommer få en stor innebörd när vi kommer att skärskåda nästa kontakt med polisen från gärningsmannen som kommer i form av en datadiskett. Men vi kommer snart dit. Just nu, i september 2004, när man återfinner och analyserar simkortet, så leder fyndet till att Monica och hennes kollegor får i uppgift att försöka finna bevis för att Ulf Olsson befunnit sig i Kalmar den 28 maj 2004. Och vi får en ganska klar bild av vad som hände den dagen. Dagen då Ulf Olsson, enligt åklagarmyndigheten, till slut efter 15 år av okänd anledning ska ha ringt till fel Per-Åke Åkesson och erkänt morden på Helen och Jannica.
Mobiltelefonen har varit registrerad i Kalmar, men han bor ju ute i Kalmar. Grejen är så här att det här är alltså sista samtalet till polisen. Det är 3 veckor innan jag åker fast och jag ringer till er. Och min grand final, vad är den? Nu är allting klart. Vad är den? För att det som händer här är att Ulf Olsson somnar i en buske, helt utslagen och blir hittad av en polispatrull några timmar senare och kommer inte ihåg hur han har kommit till Kalmar. Han kommer inte ihåg någonting egentligen. Polisen tycker att han är tillräckligt vid medvetande som tar inte med sig honom. Men det är två tjejer som hjälper honom. Alltså Ulf ligger ju där och hans hund Atta springer runt med någon sorts väska med vatten och grejer runt omkring. Så där, och är orolig för Ulf. Och då erbjuder tjejerna då den här våldsamma mördaren att komma hem till dem och sova med sin hund. Och det tackar han ja
just
till.
Det. Ja. För jag kommer ihåg det här med tjejerna att han var full. Det kommer jag ihåg. Men Ulf Olsson, han drack ju sig full emellanåt.
Ja, men det gör många människor utan att mörda män.
Ja, du. Ja, det gör.
Eller ja. Men...
Tidpunkten för samtalen är besynnerlig. De rings nämligen drygt 2 veckor innan Ulf Olsson möter Monica Olhed och blir topsad för mordet på Helene Nilsson den 9 juni 2004. Vilket innebär att när samtalen rings så vet inte ens Ulf Olsson om att han är misstänkt för mordet på Helene Nilsson. Ulf Olsson ska enligt åklagaren alltså ha ringt och erkänt morden till fel Per-Åke Åkesson och uttalat att nu är allt klart och sedan firat något så våldsamt i Kalmar att han till slut däckat i en buske i centrum där han återfinns av en patrullerande patrull 2 på natten. Polisen uppger att Olsson inte verkade märkbart berusad eller förvirrad. Han var dock inte speciellt talför. Han sa att han var trött och vilade i buskarna. En av de unga kvinnor som är närvarande när polisen anländer heter Malin. Hon erbjuder Ulf Olsson nycklarna till sin lägenhet. Han och hans hund Attas får sova över där medan hon själv sover hos en kompis. Tidigare på dagen, runt 16.00, har Malin även registrerat Ulf Olsson vid järnvägscentralen i Kalmar där han och hans hund, Golden Retrievern Attas, gjorde några trick för barnen. Ulf Olsson la en godisbit på Attas nos så satt Attas stilla och väntade på kommando. Malin tillfrågas också om hon vid tillfället då hon var tillsammans med Ulf Olsson i Kalmar aktuell dag vid något tillfälle såg om denne hade antingen en kamera eller mobiltelefon. Men hon kan inte minnas att hon har sett varken mobiltelefon eller kamera. Innan Ulf Olsson dagen efter, den 29 maj 2004, åker tillbaks hem till Vimmerby kommer han på morgonen att skriva ett tackbrev till Malin och hennes kompis som hjälpte honom och som han fick låna lägenheten av. Hej flickor, vet inte hur jag ska kunna tacka er. Men jag har varit så underbart snäll och givit mig och min hund nattherberge. Jag är tyvärr en fattig man, men kommer ni upp till Vimmerby och turister, då ska ni få nyttja min lägenhet. Jag är tyvärr inte uppkopplad på nätet, men jag kan gå till bibblan och kolla. Återigen, tack för att ni tog hand om mig och min hund. ulf_o@spray.se.
Jag har kollat igenom Ulfs liksom ekonomi. Mm. Han har liksom typ levt på A-kassa hela sitt liv. Han har aldrig några pengar. Och i hans egna bok säger han så här, jag har ingen aning om hur det där simkortet hamnar i min jacka. Men jag kan säga så här att om jag skulle köpa ett kontantkort skulle jag köpa ett för 50 kronor om jag bara ska ringa några samtal till polisen. Inte ett för 250 kronor.
Mm.
Så jag tror det är lite som att mördaren har gjort en liten miss att pengar är inte en issue på samma sätt som det är för Ulf.
Jag tänker så här, han hade många telefonnummer, Ulf. Jag vet när jag skulle söka kontakt med honom i Vimmerby. Det var flera nummer jag ringde men inget stämde. Polisen i Vimmerby var upp och besökte honom och då fick jag ett korrekt nummer till honom.
Men han hade ju sex med män hela tiden. Det är klart att han måste ha olika nummer och hemligt för att skydda dem också, så att det finns en poäng med det.
Ulf Olsson skriver i sin egna bok Utan rättssäkerhet: jag är övertygad om att uppgifter om vem som hade bett mig komma till Kalmar och varför fanns bland mina e-postmeddelanden. Därför bad jag min försvarare och utredarna att undersöka dessa, vilket de inte gjorde. Jag var ofta i Kalmar men hade svårt att veta om det var den 28 maj 2004. Inte förrän 4 månader efter att jag hade häktats bad de om mina e-postadresser. Men konton som inte används på 3 månader avslutas. Varför fick jag inte min e-post genomgången innan dess? Vad kunde vara orsaken till att man inte genast såg till att studera mina kontakter med omvärlden via nätet. Med tanke på brottets karaktär borde det vara högprioriterat. Jag har utan framgång försökt få svar om ett konto och spray skulle avaktiveras 2004 om det inte använts på 3 månader. Men det är en annan sak som är intressant med det Ulf Olsson uppger om sin mail. Ulf Olsson satt häktad i 3 månader innan simkortet analyserades och informationen om att mailkonton avaktiverats hos Spray borde därför ha kommit från hans försvarsadvokat Sven Järnryd. I åtal, förundersökningsprotokoll och de transkriberade förhören med Ulf Olsson kan jag bara hitta ett enda mail som redovisas och det har skickats från Ulf Olssons Spray-adress till den Malin han får låna lägenheten av i Kalmar. Och det har man hittat via hennes Hotmail. Varför har man inte under en förundersökning som pågått i 3 månader inte ens kollat den misstänktes mail?
Det här simkortet, första gången som det liksom aktiveras, det används ju bara 4 gånger för 4 samtal. Första gången det aktiveras så görs det på Öland, Mörbylånga färjeläger. Jag vet inte att Ulf har varit på Öland den kvällen.
Vilken datum var det så?
Det är samma. 05.28 18.43 21 så registreras ett 4 minuters samtal från Öland, Mörbylånga, färjeläger.
Mm. Vad är det som är underligt med Öland egentligen?
Att det första samtalet rings från Öland.
Varför? Varför kan han inte vara där när han ringer första samtalet? Ulf var ju väldigt speciell på många sätt.
Nej, så att det bara aldrig nämns någonstans överhuvudtaget. Eller inte ens någon som ställer en fråga om det. Eller han pratar inte om det.
Liksom. Nej, men han kanske är
frågan. Han ska redogöra för hela kvällen och vittnen när de har sett honom. Liksom, så är han ju i Kalmar vid den tidpunkten. Liksom.
Ja, men han kanske, det är mycket möjligt att han är tillfrågad om han var han var när han ringde det här. Men han har kanske inte berättat var han var.
Det som är undligt med att det första samtalet kopplar upp sig mot mobilmasten på Öland är att det inte finns några vittnen som placerar Ulf Olsson på Öland. Och det innebär alltså att åklagaren utan att redogöra för hur det har gått till menar att Ulf Olsson efter hundtricket klockan 16.00 vid Kalmars tågstation på något sätt tagit sig till Öland för att ringa det första samtalet till den pensionerade kriminalkommissarien Per-Åke Åkesson klockan 18.43 för att sedan omgående återvända till Kalmar för att ringa ännu ett samtal som nu kopplar upp sig mot vattentornet i Kalmar klockan 20.12. Ulf Olsson har inte kört bil till Kalmar och att åka buss till Mörbylånga på Öland tar 45 minuter enkel väg.
Om jag nu ska ringa till polisen och jag har ett simkort, så här, varför somnar jag en buske med simkortet på mig i min jacka? Varför lägger jag inte simkortet i någon annans jacka? Varför ska jag behålla simkortet?
Ja, men simkortet fanns i Ulf Olssons jacka som han brukade använda när han var ute och gick med sin hund i Vimmerby. Den kände folk igen hur han var klädd. Den här hundjackan som han alltid gick och hade på sig. Med det här simkortet, varför ska någon ta sig till hans lägenhet och plantera in? Han hade ju nästan...
Nej, men det har de inte gjort. Det gjorde de ju när de hade ringt samtalet i Kalmar. Han har ju bara inte vetat att... Man, simkort är ju jättelitet, det vet ju inte att det ligger där.
Nej.
Det är ju som så här, du ser ju inte det om du
känner knappt
ner en ficka.
Jag fattar. Men jag har svårt att tro det. Jag har mycket svårt att tro det.
Jag måste säga att jag personligen har svårt att förstå hur man i en domstol ens kan godkänna simkortet som bevismaterial utan att samtidigt bevisa att Ulf Olsson var på Öland 18.43 den 28 maj 2004. Domstolen godtar simkortet som bevis eftersom att man har beslagtagit det hemma hos Ulf Olsson. Ett beslag som görs 3 månader efter att Ulf Olsson anhållits. Men som med många av de andra samtalen och breven som jag har gått igenom i det här avsnittet så bedömer tingsrätt och hovrätt att åklagarmyndigheten inte behöver redogöra för alla detaljer kring samtalen. Ett samtal har uppenbarligen ringts från Öland. Varför säkerställer man då inte att Ulf Olsson var på Öland vid den tidpunkten? men ingenstans utreds det. Man låtsas som om det aldrig ringdes något samtal från Öland. Det passar inte in i åklagarmyndighetens teori. Man nöjer sig med att Ulf Olsson var i Kalmar den dagen och dömer en människa till livstidsfängelse.
Okej, okay. Så jag... Jag gick tillbaka och tänkte på det här med DNA. Så tänkte jag så här, om jag... För grejen är så här att om jag har rätt med telefonsamtalet att det var en annan person som ringde dem och la ett simkort i fickan och drogade Ulf Olsson i Kalmar, så måste de dels han måste ha stämt möte med Ulf på något sätt. Så att det borde finnas spår i mejl eller telefon med någon som han i närheten har haft någon kontakt med innan. Om den här människan är väldigt, väldigt smart.
Jag tror att den riktiga gärningsmannen som ringer de här samtalen till fel Per-Åke Åkesson har haft lite för bråttom. Han har gjort ett misstag. Varit lite för ivrig när han aktiverar simkortet och ringer från bilen som är på väg till Kalmar från Öland. Och klockan 18.43 kopplar simkortet fortfarande upp sig mot mobilmasten i Mörbylånga på Öland. Kanske har mannen jag söker landställe på Öland. Kanske arbetar man en dagtid eftersom att samtalen rings en fredag kväll. Det passar schemat.
Dels om vi pratar bevisningsmässigt här så borde det vara rimligt att om det inte var Ulf som ringde samtalet från Möland så borde den andra personen ha stängt av sin riktiga telefon innan och då borde den ha varit aktiv med neutrarna innan 18.43.
Telebolagen, de sparar ju uppgifter. Nu är det ett tag sedan, men när jag jobbade så var det 6 månader hos vissa. Någon hade 1 år kanske. Jag menar, du kan inte få ens en aktuell mordutredning längre bakåt i tiden. Idag vet jag inte hur det ser ut, men 2004 kan vi glömma. Det är jag helt övertygad om.
En annan detalj jag är intresserad av är om det finns bevis för att simkortet någonsin suttit i Ulf Olssons egna mobiltelefon eller om han bara har hittat ett simkort. För några sådana bevis går inte att utläsa varken i dom eller förundersökningsprotokoll.
Idag är det ju så här. Får man in ett simkort så kollar man, kollar simkortet. Vilken telefon har det suttit i? Ja, då får man så kallade ett IMEI-nummer på telefonen. Det är telefonens identifieringsnummer. Identifieringsnumret på simkortet är ett IMSI-nummer. Då kan man se vilken telefon har du suttit i. Jaha, då ser man IMEI-numret. Och så kan man titta på det IMEI-numret på den telefonen och se vilka mer simkort har suttit i den. Och så kan man gå vidare så här. Det kan man göra idag. Men du kan inte få historiska uppgifter långt bak i tiden. Det går inte. Inte ens idag.
Men då borde man väl kunna kontrollera om det simkortet någonsin har suttit i Ulf Olssons telefon.
Ja, men det kunde man, jag kommer inte ihåg om man kunde göra det då. För
nej,
2002.
Men
ja. Ja, men idag, de uppgifter finns inte lagrade på det här sättet. Och på den tiden så fanns det ju inte de här smartphonen som det finns nu. Därför kunde man inte göra hur mycket undersökningar som helst. Jag kan ju tänka mig att det var en Nokia eller någon sån där, du vet, de gamla telefonerna. Mm. Och jag är förvånad om man inte har gjort den kollen då. Vilken telefon du har suttit i. Det tror jag absolut att man har gjort.
Ja, det står inget om det. Det står bara att man hittat simkort. Liksom. Det kopplas inte i fuppen på något sätt. Eller är det någon dom?
Det kanske inte gick
telefon,
att göra på den
liksom,
tiden. Det kanske inte gick att göra på den tiden. Mm. För om det hade gått så borde man gjort det. Alltså...
Jag kontaktar kriminaltekniker Tony Andersson för att se om han var med när man fann simkortet i Ulf Olssons bostad.
Ja, jag var inte med då uppe i vad heter det? Hans bostad där man hittade de här simkortet, va?
Nej, men analyserade du simkortet eller något sånt
nej,
där?
Nej, det gjorde jag inte. Så sysslar jag aldrig med det.
Nej.
Det hade jag ingen kunskap om, nej.
Nej.
Man hittade ju det uppe inom kavajen och jackan och sånt där, va?
Ja.
Då han hade ringt ifrån Kalmar och det är det du menar där. Det.
Ja. Nej, det var bara en liten underlig grej att det där simkortet aktiverades på Öland, inte i Kalmar.
Jaha, ja. Nej, ja.
Men ni har inte sökt någon som har haft landställe på på Öland någon gång under utredningens gång?
Nej.
Det finns flera invecklade mysterium i den här historien. Händelser som ingen förstår hur de hänger ihop än idag. Och även fast samtalen med de anonyma erkännandena den 28 maj 2004 har anförts som bevis mot Ulf Olsson, är det ingen som har kunnat förklara hans motiv till samtalen. Själv tror jag att det beror på den enkla anledningen att Ulf Olsson helt enkelt är oskyldigt dömd. Och att någon annan har ringt samtalen med erkännanden för att sätta dit Ulf Olsson för morden på Helene Nilsson och Jannike Ekblad. Men mysteriet med samtalen till fel kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson återstår. Varför ringer mannen som vill sätta dit Ulf Olsson till fel Per-Åke Åkesson?
Och jag menar, om han då ringer anonymt till den här Per-Åke Åkesson och talar om att det var jag tog dem båda, jag var själv. Var finns det någon mer inblandad då? Nej, kanske inte. Han trodde ju att han ringde till vår Per-Åke och berättade.
Tidigare har han alltid hört av sig till den rådade spaningsledaren i mordet på Helene Nilsson, vilket tidigare var kriminalkommissarie Alf Andersson. Men nu är det kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson. Men istället ringer han till en annan Per-Åke Åkesson, en kriminalkommissarie som aldrig tidigare varit aktiv i polisutredningen om mordet på Helene Nilsson.
Det är den felaktiga. Han ringde två gånger dit.
Okej, två gånger.
Två samtal.
Och sen två till den riktiga Per-Åke Åkesson.
Nej, han ringde aldrig till den riktiga Per-Åke Åkesson. Han aldrig ringt till den riktiga Per-Åke Åkesson. Han trodde att han gjorde det. Det blev lite knepigt det här med Per-Åke Åkesson i Malmö. För grejen var ju den att detta samtalet ringdes ju ett tag innan Ulf frihetsberövades. Och vi visste inte om det samtalet. Förrän vi hittade simkortet. Då visade sig att samtalet ringdes till Per-Åke Åkesson i Malmö. Det såg vi på simkortet. Och då kontaktade vi Per-Åke Åkesson. Och jag åker ner och förhör honom. Och då berättar han också att han har gått i pension. Men när han fick samtalet så ringde han till kommissarien i beredskap på länskrim i Malmö och berättade om det här samtalet och innehållet, vad som sades. Kommissarien i beredskap tog emot det här samtalet från Per-Åke Åkesson i Malmö. Men han tyckte inte att det var något speciellt att gå vidare med. För jag kommer ihåg att jag hörde den kommissarien också. Varför har han inte gått vidare med det här? Varför kunde han inte lämna det till gruppen som jobbade med helgenmordet? Mm. Men det gjorde han inte. Det stannade där. Ja. Därför kände vi inte till det här samtalet.
Den Per-Åke Åkesson som mannen ringer till har också varit kriminalkommissarie i Malmö. Så det är såklart ett lätt misstag att göra. Men varför återupprepar han det i så fall igen klockan 20.12? En timme och 28 minuter senare när han återvänt till Kalmar från sin resa till Öland. För det här, det är liksom avslutningen, den stora finalen. Efter att Ulf Olsson eller tingsrätten har skickat anonyma meddelanden och undvikit rättvisan i 15 år. Men så ringer han till fel Per-Åke Åkesson. Snacka om antiklimax.
Nej, men vänta. Det du säger nu är det klart, det samtalet på Per-Åke Åkesson i Malmö. Och i ett av samtalen sa han också att jag tog dem båda. Jag kommer inte ihåg om
men
han sa
att han själv. Men det har han ju sagt hela tiden. Det, är ju så, ja. Det vill han ju säga för att de är två stycken. Min.
Vadå två stycken?
Jag ska komma till det.
Ja, nej, jag tog dem båda, sa han inte det.
Precis. Ja, han påpekade.
Då tänker jag att han menar Jannike och hur.
Precis, men det är ju det han vill att man ska tro eftersom de inte ska leta någon annanstans. Jag tog dem båda.
Så vad kan vara anledningen till att mannen ringer till fel Per-Åke Åkesson? För jag tror inte att det är ett misstag. Jag tror att det är mycket medveten handling.
Den har två kontakter, Per-Åke och Alf Andersson, inlagda i sin på simkortet till det enda. Liksom. Så att den som har gjort det är teknisk, för det är rätt lätt att man sparar det på sin telefonboken eller någonting. Så att det är en teknisk person som hanterar det här. Faktum är att det nästan påminner om en polis och det är jätteobehagligt. Men...
om jag var den som ringde de här samtalen och jag inte är Ulf Olsson, så finns det faktiskt en situation där det är extremt riskfyllt för mig att ringa till den Per-Åke Åkesson som är spaningsledare i den aktiva utredningen om mordet på Helene Nilsson. En situation där det istället är genialiskt att ringa till fel kriminalkommissarie. Och det är om spaningsledare Per-Åke Åkesson av någon anledning skulle känna igen min röst om jag ringde till honom. Och det är det som jag tror är lösningen på mysteriet. För i så fall så var det alltid helt uteslutet för mannen att ringa till rätt Per-Åke Åkesson.
Även den polis som hade hand om utredningen mellan 1989 och 1994, Alf Andersson, vittnar idag. Han har vid flera tillfällen fått samtal och brev från personer som erkänt morden både i början av 90-talet och för ett par år sedan. Här kan man inte direkt knyta något till 52-åringen, men det finns saker som tyder på att det kan ha varit han som gjort några av de anonyma erkännandena.
Bara några dagar efter de anonyma samtalen till fel Per-Åke Åkesson så hände något mycket spännande. Den före detta spaningsledaren, kriminalkommissarie Alf Andersson, får efter pingsthelgen den 1 juni 2004 något så underligt som en datadiskett med posten. Och som vanligt finns det inga fingeravtryck. Undersökningsprotokoll 2004-06-21. Disketten har med hjälp av ett forensiskt program spegelkopierats och därefter undersökts. På disketten finns ett foto av Helene Nilsson och ett på den aktiva spaningsledaren, kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson i Kristianstad. Båda bilderna har figurerat i tidningar genom åren. Det finns också ett meddelande i en Word-fil som döpts till "Det finns inget att säga.doc". Hade jag aldrig blivit mobbad och trakasserad i Hörby grundskola hade det väl aldrig hänt. Det är bara jag inblandad, Helene och Jannike. Två stycken raderade filer anträffades också. PERL.jpg och en .tmp-fil. Inga av dessa filer gick att återskapa.
En liten detalj också. Så det är ett av breven som kommer 2004. Så skriver en Ulf Olsson så här att det här hade väl aldrig hänt om inte jag hade blivit mobbad och trakasserad på Hörby grundskola.
Mm. Där gick ju han. Ja, han gick ju i skolan.
Som jag nämnt tidigare så är samtalen till fel Per-Åke Åkesson vid den här tidpunkten okänd information för polisen när de får datadisketten. Det är först 3 månader senare, i september 2004, som de får kännedom om samtalen. Och det är en mycket viktig omständighet, för det innebär att informationen på disketten blir känd för polisen före samtalen. Polisen gör under juni och juli månad 2004 flera husrannsakan och beslagtar mängder med disketter och CD-ROM-skivor hemma hos Ulf Olsson i Vimmerby. Men de finner ingen koppling mellan Ulf Olsson och datadisketten. Trots alla dessa undersökningar i Ulf Olssons bostad hittar polisen inget simkort i Ulf Olssons jacka. Datadisketten är unik på ett annat sätt. För all kommunikation som polisen har mottagit angående morden genom åren har skilt sig åt. Ibland är det en ensam gärningsman, ibland är det flera gärningsmän. Mannen som kontaktar polisen har flera olika dialekter och den som har skickat breven har under 15 års tid varit väldigt noga med att inte lämna några fingeravtryck eller spår för att kunna behålla sin anonymitet. Inga brev eller samtal har gått att härleda till Ulf Olsson på något sätt. Men nu 3 veckor innan han blir arresterad så ska han ha hört av sig och erkänt via en datadiskett. Och han ger polisen för första gången information som betänkligt avgränsar sökandet efter honom. Han uppger nämligen vilken grundskola han har gått i. Hörby grundskola.
Det är ju så här, man tittar igenom och hittar grejer som är olika. Det är, så här, det är en uppgift om att han spenderade tid på Sankt Lars barnklinik 1968. Ulf, han hade svårt hemma. Och det står precis samma sak som det står i brevet i hans journal i Sankt Lars. Det är bara en udda grej som jag reagerade på, för att jag tycker det är exakt samma ordval, trakasserad. Man kanske har tillgång till information som ni också har inom polisen.
Varför skulle Ulf Olsson plötsligt efter 15 år vilja sätta dit sig själv? Varför inte bara skriva att han blev mobbad i grundskolan? Varför skulle han uppge sin egen grundskola? Och dessutom så vet Ulf Olsson inte ens att han är misstänkt för mordet på Helene Nilsson när disketten anländer. För Monica Olhed förhör Ulf Olsson och topsar honom först den 9 juni 2004. Och när jag läser igenom förhören med Ulf Olsson igen så blir allt ännu märkligare. Informationen på disketten används av åklagarmyndigheten emot Ulf Olsson i åtalet som ett tecken på att det är han som har skrivit brevet "Det finns inget att säga" .doc om att han blev mobbad och trakasserad i Hörby grundskola. Det är bara det att Ulf Olsson aldrig blev mobbad eller trakasserad. Jag ska läsa upp ett parti från ett förhör som Monica Olhed höll med Ulf Olsson. Ulf säger då att han inte har blivit mobbad i Hörby grundskola. I journalanteckningar 1968 från Sankt Lars barnsjukhus anges att Ulf var mobbad och trakasserad i Hörby grundskola. Detta kommenterar Ulf med att de måste ha missförstått. Han ville bara vara ensam. Eftersom att han ville vara ensam har de kanske tyckt att det var konstigt. Ulf Olsson får under den rättspsykiatriska utredningen 2005 en diagnos av rättsexperter, en personlighetsstörning, autism. En diagnos som gör att han gillar att vara ensam. Han är introvert. Han plågas inte av den jävla ensamheten. Han trivs med den. Och han blev aldrig mobbad och trakasserad i Hörby grundskola. Så ingenting i meddelandet på datadiskettet som polisen mottar passar in på Ulf Olsson, förutom att han gick i Hörby grundskola. Och det som är riktigt intressant är att detaljen om att han blev mobbad och trakasserad är tänkt att passa in på honom. Det ska peka ut honom, men är istället ett misstag. Och det ger mig ännu en ledtråd. Det verkar som att den riktiga gärningsmannen egentligen inte vet så mycket om Ulf Olsson. Han känner honom förmodligen inte så väl.
Om det nu är så att det är någon annan som har ringt samtalet, att det inte är Ulf, eftersom jag tittar ur det här honom ur ett oskyldigt perspektiv, så får det enorma konsekvenser på ett helt annat sätt. Och det är: varför vill mördaren sätta dit Ulf Olsson?
Ja, nu, du, för du...
Ja. För det är inte det enda som pekar på att det är Ulf som man ska leta efter. Och hur vet de att man ska hitta simkortet? Hur vet han att man ska göra en husrannsakan och hitta simkortet?
Nej, men alltså, du pratar ju nu utifrån perspektivet att Ulf är oskyldig. Och det gör inte jag. Jag tror inte att Ulf är oskyldig. Det tror jag inte. Därför att, för det första... Om någon, alltså det här simkortet, det är ett litet simkort, och detta var ju ganska länge sedan. Det var inte så jättevanligt med teknisk utrustning just då i utredningen. Hur vet vi att Ulf Olsson inte ens har tänkt tanken att det här kanske inte ens ska hittas? Han har kanske inte tänkt så långt. Han kanske tänkt att han ska slänga någon gång, men glömt bort det lilla simkortet.
Men varför ska jag ringa till polisen och skryta för dem?
Jo, men det som jag sa innan, jag tror att han var den typen av person, det ser vi ju ända från 91 när Alf fick i brev, att han har, när det här har poppat upp igen de här utredningarna, för det gjorde de med jämna mellanrum, att då helt plötsligt så blev han lite sådär, aha, nu ska han tala om att jag finns här, men ni får inte tag i mig, ungefär så, tänker jag. Ja, mycket pekar på att Ulf har hållit till vid Malmö station, centralstation.
Absolut en anledning att just inte ringa därifrån på grund av det.
Nej, så tänkte inte Ulf, tror jag. Jag tror
men,
inte det.
Men ni liksom, som poliser så ger ni honom liksom så här mastermind-smarthet och han liksom kan allt och iskall och säger ingenting. Men samtidigt så är han så här svinkorkad och liksom så här blir full och somnar med simkortet, ringer från konstiga ställen och säger...
Ja, men det är Ulf. Det är Ulf. Sån är han. Det var Ulfs person.
Ja. Okej, okay. Ja, men det är jättebra för det här det ska inte gå lätt det här. Det är inte lätta vägen. Men om till mig så fick jag då kände jag så att okej, okay, här är någon som har planterat en mobil eller ett simkort för att liksom kröna allting och sen ringer man och säger nu är det klart, nu kan ni hitta honom, nu har jag gjort allting som jag ska göra.
Och här någonstans öppnas samtidigt Pandoras ask. För det innebär att den felaktiga informationen om att Ulf Olsson blev mobbad och trakasserad förmodligen kommer från Ulf Olssons journal från Sankt Lars barnsjukhus. Och om jag bara för en sekund antar att Ulf Olsson är oskyldigt dömd så får jag per automatik reda på något annat om den gärningsman jag söker. Det är faktiskt så enkelt. Bara genom ett tankeexperiment. Om Ulf Olsson inte skickade datadisketten till Alf Andersson med felaktig information om sig själv den 1 juni 2004 så gjorde någon annan det. Och i så fall så visste den personen som gjorde det något som den inte kunde veta vid den tidpunkten. Det är som att personen jag söker kan se in i framtiden. För det ska dröja till den 23 juni 2004 innan polisen får svar från England som visar att DNA-proverna matchar Ulf Olsson och han frihetsberövas. Så någon vet vad som ska hända i förväg. Någon vet att polisen snart kommer att få en DNA-träff på Ulf Olsson. Det verkar på många sätt som att gärningsmannen som planterar de här fysiska bevisen mot Ulf Olsson till och med vet vad polisen ska göra innan de vet det själva. Hur är det möjligt?
Alltså, nej, men ärligt. Jag tror du är ute och reser om du tror att Ulf är oskyldig. Jag tror det. Alltså, det är för många komponenter.
Ja, eller en väldigt skicklig person som vill att Ulf ska vara den som man ska hitta. Men det är så jag ser på det.
Men då får man inte se på den här skickliga personen då. Varför skulle den redan från brotten begicks 89 fram till 2002 med jämna mellanrum ha fått någon form av kontakt tagit eller haft kontakt med Ulf för att plantera bevisning? Vad skulle motivet vara för att göra det hos den här skickliga personen?
Ja, för att man aldrig ska leta efter honom. Alltså jag tror att den personen hoppades att man skulle få fånga Ulf 1989 eftersom han hade planterat spermier. Men eftersom inte ni gjorde DNA, det gjorde man ju i USA, men det gjorde man ju inte i Sverige. Det kanske inte mördaren visste.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 5 av Att skapa ett monster. En serie i 8 delar producerad av Alexander Mork. Exekutivproducent Nils Bergman. På attskapaettmonster.se kan ni själva fördjupa ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer, förundersökningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.